Hallå, hallå, hej, hej! Här Tjena. Ligger jag, Elin Östman.
Elin ligger här i studion,
ja.
Bokstavligt talat. Och jag heter Flora Wiström och jag sitter upp.
Och vi ska driva programmet Vad har du på dig idag?
Och vi ska prata om vad mode gör med människan.
Mm.
Jäkligt intressant. Men först så ska vi sedvanligt fråga varandra vad vi har på oss. Så att Elin, vad har du på dig idag?
Det blev mina classicer sidenbyxor, blå och vita.
Du har redan haft dem en gång. Shit, si, alltså.
Jag vet.
Kan man använda flera plagg flera gånger? Det är tillåtet i modevärlden.
Det är det enda jag gör.
Okej, bra. Skönt.
Ja. Och ett svart linne med djup V-ringning, smala band.
Mm.
Och det är barfota lite myskläder. Ja, lite barfota.
Elin gick hit barfota.
Ja, så gör jag ibland. Lite Eurovision.
Jag har på mig... Om det är någon som är Eurovision styles idag så är det jag. För jag är silverglittrig. Jag har en, gud, det här kommer låta så absurd. Jag har en magtröja som är silverglittrig, långärmad med polokrage. Och sen så har jag en svart tenniskjol till. Så den här är faktiskt äkta sportkjol.
Balt.
Mm. Och sen så har jag mina kängor till, såklart.
Mm. Jag sa förut att du hade min favorit outfit på dig, men nu har jag ändrat mig.
Ja, vad skönt.
This is the new one.
Vad bra.
Ja.
Modegurun har talat.
Ja.
Men nu så tycker jag att vi ska gå över till mer viktigare saker här.
Ja, det här kan ju bli seriöst om man vill.
Vi var ju nosade på det här lite i första programmet.
Mm.
När vi pratade om olika, ja, men vad mode kan göra med ens personlighet och självkänsla och sådär. Men jag tänkte att vi skulle prata lite för- och nackdelar med mode.
Mm, okej. Okay.
Du ser tveksam ut.
Ja, jag bara, okej.
Nej, men så här då. Vi börjar med fördelar. En fördel är att man kan hitta någon slags tillhörighet med mode.
Absolut. Det är väl typ, ja, men är kanske en av de största fördelarna.
Ja, alltså, men precis. Man kan hitta, har man...
Ja, men har man en stil som är liknande till många andra i samma grupp så känner man ju så här, vi hör ihop.
Men samtidigt så vill man ju ofta sticka ut lite ändå. Så det är det som, jag tror att det handlar om att hitta någon slags balans att smälta in men samtidigt sticka ut. Kan det inte vara så?
Jo, man måste ju fortfarande ha sin egen prägel på kanske den gemensamma stilen.
Mm. Och skulle du säga att du hör ihop stilmässigt med dina kompisar?
Absolut inte.
Nej, men du känner tillhörighet ändå?
Ja,
mm,
det gör jag väl. Ibland har vi mustaschfester och sätter alla på sig mustasch.
Ja, men det är skönt.
Ja, så då känner jag att äntligen är jag en i gänget.
Men hur klär sig dina kompisar då?
Väldigt olika. Jag tror ingen av oss passar ihop med den andra riktigt. Så jag tror att vi connectar på något annat plan.
Mm. Men det är väl väldigt vanligt det också.
Ja.
Och det är inte fysiskt om det heller.
Nej.
Men andra fördelar då? Vad skulle du säga?
Men är det inte lite det här med att kunna uttrycka sin kreativitet i kläder?
Mm.
På det sättet, det tycker jag är härligt att man slipper liksom vara... Ja, men att man kan klä på sig och vara kreativ samtidigt.
Mm.
Det är ett lätt sätt att få utlopp för det.
Absolut. Jag tänkte på att mode kan verkligen trösta. Alltså kläder kan trösta. Jag kom inte in på en skola som jag sökte till och blev skitledsen. Och sen tänkte jag, men nu har jag sparat flera tusen på den här skolavgiften. Liksom. Så nu kan jag gå ut och shoppa. Sen shoppade inte jag för flera tusen, men vilket var ganska bra. Men jag gick och köpte en tröja och sen så kände jag mig mycket gladare.
Mycket shopping alltså.
Men det där har ju att göra med vår samtid, alltså konsumtionssamhället liksom. Vi har ju lärt oss att man ska bli glad av att handla och shoppa.
Konsumtionen har ju blivit typ en medicin. Och det är väl inte egentligen...
Så det kanske bra. Inte är så bra egentligen. För egentligen kanske jag bara skulle gå till mina kompisar och låta dem krama mig.
Ja, verkligen. Men alltså, så är det ju med konsumtionen. Att så, det är ju bara en tillfällig kick, en tillfällig lycka.
Mm.
Och det är ingen liksom äkta glädje i livet.
Nej, så där har vi ju egentligen en nackdel. Att vi konsumerar så himla mycket. Alldeles för mycket. Jag läste idag i tidningen att... vi konsumerar i snitt 24 kilo kläder om året och slänger 8 kilo kläder.
24 kilo, konsumerar 24 kilo.
Precis.
Köper in 24 kilo kläder per år.
Fatta per person liksom.
Per pers?
Mm, det är ganska mycket, det blir många ton det liksom. Och så var det ju inte förr, så där har vi börjat bli galna. Men samtidigt så är det bra för ekonomin. I 2010 så blev det rekordår för svensk mode. Kolla, jag sitter på jättemycket.
Jag bara kollar på det. Bara,
för svensk modeexport. Och det här var under finanskrisen. Och det var skitbra för Sverige.
Ja, men jag brukar säga det när jag ska shoppa. Så bara, men jag behövs för ekonomin. Det här är bra.
Ja, precis.
Jag håller pengar igång.
Exakt. Och i och med att vi exporterar till andra länder så skapas det jobb. Vilket också är jättebra. Men då är vi där igen att det är svårt också att justera vilka det är som jobbar, vad de har för arbetsvillkor och så vidare. Så att det känns som att modebranschen, alltså det är jäkligt svårt att veta om det liksom går rätt till eller om folk har bra förhållanden.
Ja, om man inte gör en djupdykning och verkligen, för det är också så himla olika företag från företag.
Ja.
Så att du kan liksom inte sätta dig in i ett och tro att, ja men okej, då är modebranschen så här. För sen finns det ett annat företag med helt andra villkor och förutsättningar.
Jag tänkte på en nackdel som jag tror att du kan identifiera dig mycket med. Det här med att mode, det är en sån hets kring mode att man ska köpa nytt och man ska ha det trendigaste. Men det kostar väldigt mycket pengar. Så att det är många unga människor som inte kan har de här kläderna för att de inte har råd, och då så blir de utsatta i skolan, till exempel mobbad eller för att de har fula kläder liksom.
Man tappar ju lite greppet om så här, vad egentligen det är rimligt att lägga på en ny jacka. Bara för att den är trendig så blir man så här, priset spelar ingen roll, pappa köpte den här till mig.
Ja, precis.
När man är liksom liten. Och sen när man blir äldre fattar man att så här, fast det var för mycket pengar, så det är klart att jag inte kunde köpa den, och liksom så viktig var den inte egentligen.
Nej.
Och om den jackan ska utmärka vem jag är i klassen eller hur jag är som person, det är inte rätt. Då vill man nog, då ska man ju hellre vilja vara den som står utanför det och är alltså en ball person ändå. För det kan man ju verkligen vara.
Absolut.
Men där måste man nog jobba, alltså, dels inifrån sig själv och också kanske någonting i skolan att man ändå på något sätt får.
Men det är därför, ibland så tänker jag för fan för skoluniform. Men samtidigt, skoluniform kan ju vara bra därför.
Ja.
För att det blir inte sån jäkla jämförelse.
Man tar ju liksom bort det där att man måste tänka press liksom, sin kläder.
Samtidigt har jag förstått att i skoluniformer så kan man också utmärka sin rikedom för att man kan använda olika typer av kvalitet och sånt där.
Åh gud, sätta på sig medaljer på
bröstet. Ja men typ, och så här, har man ärvt kläder. Okej, vet du vad jag har fått den här faktan ifrån?
Nej.
Harry Potter. Jag sitter här och tänker på Ron Weasley i, sin, liksom, i sina ärvda kläder. Och stackars honom, man blev så retad för.
Och det man tar bort också, eller det som man förlorar, är ju det som var, vi sa som positivt, att man får vara kreativ i sina kläder.
Ja, men precis.
Då är det kanske svårare i skolan.
Kan det inte vara så att i och med att man tänker så mycket på sin yta och sina kläder, så glömmer man kanske bort sin inre skönhet? Eller vad
men
tror du?
Verkligen. Alltså det är väl jätte ofta som man hör folk säga typ så här, om man säger, åh vad fin du är. Så bara, ja så jag köpte den här igår och visst är den här fin. Och ibland vill man ju ge liksom en komplimang för att du är fin.
Exakt.
Och många som också är så här, ja men jag kan känna mig jättefin i mina nya kläder, men jag känner mig aldrig fin, liksom fin för att jag är fin.
Nej.
Utan då är det kläderna som gör mig fin.
Ja, och ibland så kan det ju vara så att kläderna ger en inre styrka. Och att, som du säger, att ibland om du, alltså att om du har på dig ett snyggt plagg när du går ut, så blir du direkt en annan härligare person. För att du känner dig säker. Och det är ju bra, men samtidigt så är det viktigt att man känner sig bra i sig själv också, ja. Vad man än har på sig.
Ja, det är väl bara bra om man sen i grunden, när man klär av sig, känner att man är fortfarande en bra person.
Man står där naken.
Ja, men det är väl det som är det svåra. För man är dålig på att ge sig själv sådana komplimanger. Och dålig på att så här, när man råkar gå förbi spegeln bara stanna upp och bara, tjena, snygging. Alltså det gör man inte. Man fiskar ju bara efter andras komplimanger som en jävla hov.
Alltså, det är gud. Jag skulle aldrig kunna vara tillsammans med en person som inte gav mig minst 5 komplimanger om dagen.
Och det är ju sjukt.
Ja.
Det är liksom inte bra för någon. Och jag brukar få så här press på att känna så här, gud, man måste ge komplimanger till folk för att alltså, man vet ju att folk törstar så himla mycket efter det. Samtidigt som man inte vill ge för ytliga komplimanger för att man vill inte föda den dåliga sidan hos människan.
Nej, men precis.
Men man vill inte heller gå runt och bara, du är bra som människa. Det låter så levande, kanske man ska.
Jo, absolut. Du sa ju det till en intervjuperson vi hade häromdagen. Åh, du är världens härligaste människa.
Ja, men det kanske man är bra på ändå.
Ja, jag tycker du är det.
Ja.
Men andra fördelar då?
Vad kan det vara? Alltså det finns väl hur mycket fördelar som helst. Det är väl också det där med de jobben som skapas inom modebranschen. Det tror jag är, alltså just det, så många kreativa jobb som skapas.
Ja, det är ju faktiskt härligt. När vi hade här förra veckan Maria som kom och snackade
och att man då kan liksom vara superung, bara ha gått ut gymnasiet och sen bara för att man har så mycket kraft i sig bara leverera
stort. Ja, det är jättehäftigt. Och att vem som helst egentligen kan komma dit bara genom en blogg liksom. Eller. Mm. Ja, det är ju fint som fan. Ja, men där har vi ju kartlagt lite fördelar och nackdelar. Det gjorde vi bra tycker jag. Tycker du att alltså de stora märkena påverkar modet, vardagsmodet mycket? Alltså när det kommer en ny kollektion, tycker du att du ser inspirationen på vardagsnivå liksom?
Jag ser det ju i och med att jag jobbar inom den branschen. Så att jag ser ju när folk snappar upp det direkt.
Mm.
Och jag influeras väl av min stil också av det. Men jag tror inte riktigt att det syns på gatan så där gemene man. Det tror jag faktiskt inte.
Nej, för jag har tänkt på det att egentligen så är det så himla mycket kläder som vi har på oss som inte alls härstammar från catwalken liksom.
Ja men gud, verkligen.
Alltså jeans liksom kommer från arbetarvärlden. Eller t-shirts som kommer från militären. Vi har MC-jackan som är skitpoppis. Kommer för att man tycker att motorcyklister är coola.
Ja men alltså catwalk-modet är ju, det ska ju vara en show, det ska vara extremt och många av de plaggen som visas där görs sen om till så här mer bärbara plagg eller man kan så här beställa dem och så får man dem liksom formfitting för sin egen kropp.
Det där tycker jag är häftigt faktiskt. Mm.
Så att det som visas där är ju heller inte så här meant to att man ska bära det på gatan här i Stockholm eller Göteborg. Eller.
Men sen så kan det vara så att ett galet plagg med ett galet mönster kanske överförs i ett inte så galet plagg men att det galna mönstret är kvar. Liksom.
Absolut, precis.
Det är ju kul.
Men det som man missar när man jobbar inom mode eller fokuserar mycket på mode är ju att den liksom... De människorna som inte gör det är väldigt många och de har också kläder på sig. De har också en stil och liksom, det finns så himla många människor utanför den bubblan som fortfarande klär sig snyggt och trivs i det de har på sig. Man kan liksom inte riktigt fastna vid trender och tro att alla ser ut så, för att så är det verkligen inte.
Nej. Egentligen så är ju kläder den typ av konsumtion som utmärker sig mest i och med att det går inte att dölja ens klädstil. Däremot om man konsumerar mycket mat eller konsumerar mycket möbler och sånt, det är inte lika tydligt, men kläder blir verkligen det som syns.
Det är sant om man inte köper och typ hänger undan i garderoben
direkt. Ja, men absolut. Har du många sådana plagg som du inte använt?
Nej, typ inte ett enda.
Bra.
Ja, det är jättebra. Jag köper ju verkligen för att använda ikväll liksom. Hetsen. Men det är sant. Det är väl lite så här ett beroende som syns och som liksom känns i plånboken.
Ja, alltså jag har ju märkt att min mamma, hon har uttalat sig själv och var lite shopaholic liksom.
Mm.
Och när jag hörde det första var jag sen, mamma, min lilla mamma som bara pottade i trädgården, och bara, hon, inte hon. Och sen så när vi är ute på stan, alltså hon är ju galen. Hon bara, nej men jag ska bara prova det här. Så Flora, kan du hämta en storlek i den? Kan du? Alltså du vet, så jag måste springa runt någonstans i omklädningsrummet och liksom hjälpa henne. Och jag har ju märkt att det där har jag fått också. För att jag kan bli helt så här vild när jag är ute och shoppar.
Men det blir ett sjukt beteende. Och jag kan verkligen bli alltså, seriöst ledsen om jag inte hittar någonting. Eller om jag missar liksom det sista plagget i min storlek.
Mm.
Så kan jag bli, alltså det blir som så här en förlorad kärlek som bara liksom har rört mig och sen dragit.
Ja.
Och det, vad är det? Hur kan man bli så påverkad av kläder?
Men det är ju för att det är ditt främsta uttryckssätt i och med att det är ditt jobb. Det är, dina kläder uttrycker din personlighet, liksom din kreativa sida. Det blir liksom ett verktyg för dig.
Jag tror att jag bygger upp så mycket scenarion kring ett plagg också.
Det är just inte det. Du såhär, ska stå där på bergstoppen och fladdra.
Exakt. Eller så här, ja men gud, vi ska ha myskväll på lördag. Åh, då hade jag velat haft några så här mjuka byxor. Hittar jag då inga mjuka byxor, då vill inte jag ha någon jävla myskväll, för att jag kommer inte ha det mysigt. Det blir liksom den att jag så här, lägger så mycket av så här, min framtid i ett plagg som jag drömmer om.
Mm.
Det är absurt.
Det är så absurt.
Fast samtidigt känner jag ändå att så här, för det är samma sak som vi pratar om med mat liksom, att vi ska myskväll på lördag, ja men då köper vi snask och cola och whatever.
Ja.
Och vi måste ha en nice soffa att ligga i. Och har man, tar man bort det så blir det heller ingen myskväll.
Nej. Och jag skulle säga att snasket och soffan är ju viktigare än mysbyxorna, för du kan sitta i...
Ja men verkligen, men jag tror att jag har adderat den liksom, faktorn då och gjort den ja. Typ lika viktig.
Ja, men alltså du är ju liksom moderedaktör, det är inte så konstigt liksom.
Nej.
Det måste ju finnas några sådana fanatiker som du här i världen.
Några sjuka.
Ja, verkligen. I helgen så var jag och min kompis ute och vi skulle dansa. Och hon skulle låna kläder av mig. Så då stod vi där i lägenheten och provade kläder och provade kläder. Hon kände sig ful. Hon bara, Flora, jag känner mig så jävla ful idag. Jag vet inte vad jag ska göra. Hon satt på min säng och bara, nej, jag vill inte gå ut. Och jag bara, okej, men nu hoppar du in i duschen. Liksom, raka benen, gör vad du vill. Liksom. Och sen så får du låna mina snyggaste kläder. Så att, då gjorde hon det. Och sen så provade hon typ halva min garderob. Och sen slutade med att hon har på sig ett par svarta jeans och en prickig magtröja. Men under tiden hon har satt på sig det här så har jag satt på mig ett par prickiga byxor och en svart magtröja.
Gulliga!
Så vi matchade ju. Vi stod och skrattade åt varandra och bara, ja men vi kör. Och det där var ju så roligt. Vi njöt ju av det där hela kvällen att vi gick runt och matchade. Och att vi liksom var en duo.
Det blir, ni var verkligen såhär varandras accessoar.
Ja men verkligen, det var skitkul. Och först var vi bara såhär, är det här töntigt? Ja, men det är jäkligt kul också. Och men just det där att hon mådde mycket bättre när hon fick på sig ett par schyssta kläder. Hon lånade mina högklackade skor också, så fick hon lite mer pondus. Och folk gillade ju det där också när vi var ute. Det var ju, precis som du har sagt tidigare, att det uppmanar ju direkt till att folk kommer och snackar, för det är kul liksom.
Gud, kom det fram folk och bara... You dress alike.
Absolut.
Vad mysigt.
Ja, så att det kan ju göra så himla mycket med vad man sätter på sig.
Ja, men gud. Alltså, absolut. Och alltså, när man har på sig någonting som man typ vet är lite dyrt eller något som man har så här, spanat på väldigt länge och varit förälskad i lite för länge. Och sen har man det och går ut i det och visar upp det, så är man ju så stolt.
Mm.
Det är som en bebis som man har på sig. Och bara, kolla på den. Är det inte fint? Fast man säger det liksom. Man säger det bara med ögonen och så här utstrålning. Och den utstrålningen är ju fantastisk. Den känns ju liksom.
Men vad är din ultimata outfit för att du ska känna dig on the top of the world liksom?
Jag tror att det är... får jag säga helvitt? I allmänhet. För att jag tror faktiskt det.
Mm.
Det kan vara en långklänning eller byxor och topp. Eller ja, tröja och kjol. Eller kostym och kostymbyxa.
Då känner du dig fin.
Mm. Men kostym, alltså, och det är ju sjukt för att egentligen så, det är en ganska ny grej att så, tjejer i min ålder har kostym. Men det är ju verkligen så här pondusplagg.
Ja.
Det blir en speciell image när du
och
kommer
det där,
in.
Alltså, det har ju att göra med att du direkt klär dig mer androgynt.
Mm.
Men om en man skulle sätta på sig en klänning eller liksom, eller någonting som var mer feminint, inte fasen skulle han få mer pondus då.
Nej, för det, ja,
det här kommer ju våran gäst kunna hjälpa oss med.
Mm.
Filip Wakander. Men han kommer in om en stund.
För att alltså, jag tror att kostymen blir ju... Man vet att det ligger mycket i kostymen. Det ligger mycket liksom, bakgrund i de plaggen.
Ja.
Mycket så här historia och mycket så här känsla av så här starka män, starka kvinnor som jobbar hårt. Så när jag hittar på kostymen är väl... så ligger inte jag och slappar, utan då är det verkligen så här, nu jävlar.
Inte kostymen det plagg som egentligen har sett mest likt ut under all tid. Liksom.
Säkert.
Det är för att om man tittar på hur mäns kostymer såg ut för 100 år sedan, så är det inte så stor skillnad.
Det är väl passformen som liksom man försöker tweaka för att det ska bli lite nytänkande, men att det alltid faller tillbaka.
Det är inte stor skillnad alltså.
Nej.
Det är ganska coolt.
Ja. Och som jag blir uppfattad när jag har kostym, det blir ju ändå så att folk är så här, oj, okej, du körde kostym. De höjer upp mig direkt till så här, Oskar, du ska löneförhandla. Eller liksom någonting. Det blir
okej,
lite...
jag ska ju löneförhandla nu på torsdag. Så du menar att jag ska gå dit i kostym då?
Alltså det hade nog garanterat.
Jag har ju ingen kostym.
Du skulle
ut och shoppa, kunna, ut och
ja, alltså second hand. Köpa någon gammal manskostym med axelvaddar från 80-talet. Då jävlar är det pondus.
Okej, jag ska jobba på det.
Men vad skulle du klä dig i om du känner att så här, du ska ha liksom, lite makt?
Mm. Då då klär jag mig nog i helt svart tror jag.
Just det, det är också bra.
För att har jag färg så, jag gillar ju färg liksom. Men klär jag mig i lite mer neutrala färger så tas jag nog mer seriöst.
Ja, och då drar du ju fokus till vad du säger och hur du är hellre än så här, kolla på mig, jag har en färgglad klänning som...
Mm, precis. Däremot har jag en jacka som jag haft på mig varje gång jag har varit på arbetsintervju.
Och är det en turjacka eller är det bara...
Jag har fått för mig att folk ser mig som världens härligaste person när jag har på mig den här jackan. Och det är en hallonröd jacka som är lite alinformad och har liksom volanger. Det låter ganska fult men den är skitfin. Den har liksom tre lager av volanger. Och den här har jag till liksom ett par svarta jeans och svarta skor. Och jag tycker själv att jag ser fin ut i den. Så det gör ju en grej. Men jag tror också att folk uppfattar mig som... Det här är en pigg och glad tjej.
Ja, men det tror jag absolut.
Och det har ju varit sådana jobb som jag har sökt, liksom butik eller liksom café. Då vill man ju ha en pigg och glad tjej.
Ja.
Däremot skulle jag söka ett kontorsjobb skulle jag inte gå dit i den jackan.
Nej, vad spännande. Alltså det är så spännande för att du är samma person men du framhäver olika delar av dig själv i olika kläder och olika plagg för olika jobb eller olika situationer.
Ja.
För det är inte så att du fejkar och bara, jag är en pigg och glad tjej i nackan, men det är inte egentligen jag tar med den, utan det är bara att du framhäver den så här, bara så att ni vet, så finns det här i mig och det visar jag nu genom jackan också.
Ja, absolut. Men nu tycker jag att vi ska välkomna våran gäst, Filip Vakander. Han är världens första doktor i mode.
Oj, är det sant?
Ja. Och han ska prata med oss idag om modevetenskap.
Japp.
Välkommen in. Välkommen Filip Vakander.
Tack, tack.
A.k.a. Dr. Mode.
That's me.
Hur känns den titeln?
Absurd. Mycket absurd. Men samtidigt bra, tror jag.
Men vad innebär det att vara doktor i mode?
Det innebär att jag har skrivit en avhandling i ämnet modevetenskap. Kort sagt. Där jag alltså har... Och det som jag har gjort är att jag har använt stilbegreppet för att förstå... människors klädstilar och vad ska jag säga hur klädstilar sätts ihop eller kombineras och vad det har för effekter för själva bärarna.
Ja.
Alltså hur kläder, mode och stil kan kommunicera olika saker om de som helt enkelt är involverade. De som bär kläderna eller de som är på modebilder och liknande.
Men är du så här att du går runt på stan och analyserar folk ut efter vad de har på sig?
Alltså det tror jag att alla människor gör mer eller mindre.
Ja.
Eller mer eller mindre medvetet. Men det är klart att eftersom jag har hållit på med det här nu i rätt så många år så gör jag det nog mer artikulerat än många andra. Ja.
Kan du läsa in något av våra klädställare här?
Ja, jag kan ju säga att ni gör en podcast på P3.
Alltså, är det så? Det låter bra tycker jag.
Ja, nej, helt okej.
Men du skriver om samspelet mellan stil och sexualitet och kön i din avhandling, är det så?
Just det, eftersom, vad ska jag säga, som jag sa tidigare så har jag tittat på hur stilar och kläder kommunicerar olika saker. Men jag har fokuserat särskilt på att titta på frågor om kön och sexualitet.
Hur kommer det sig?
Jag var tvungen att hitta fokus för någonting, för att det, alltså, kläder är ett så komplext språk och pratar om oerhört många saker, om ras, om kön, om livsstil, om generation. Men jag var skolad i genusvetenskap sen tidigare så att jag hade en rätt så naturlig ingång till det.
Mm.
Och sen så fortsatte jag på det spåret helt enkelt.
Mm. Vi pratade lite förut om kostymen och hur vi får lite pondus av att sätta på oss en kostym.
Mm.
Men då så sa vi ju det att vi får pondus av att sätta på oss en kostym, men en man får inte pondus av att sätta på sig en klänning liksom. Fast kostymen är mer manlig.
Mm.
Förstår du?
Ja.
Mm. Vad tror du det beror på?
Jo, men det beror på att kläder är laddade med olika typer av värderingar och... Nu är det också så att mode eller kläder eller klädindustrin är inte någonting som är separerat från samhället i stort. Det är inte som så att modeindustrin existerar i en värld och samhället i en annan, utan modet är ju en del av vårt samhälle. Och därför så finns det ju samma normer inom modesystemet eller inom modeindustrin som inom samhället. Och nu lever vi i ett patriarkalt system där mannen är överordnad kvinnan. Och därför ser ju också generellt sett manliga attribut överordnade kvinnliga. Och därför finns det också mer pondus traditionellt sett i det som ses som manligt än i det som ses som kvinnligt.
På vilka andra sätt kan samhället påverka mode och modevärlden?
Hur menar du nu?
Ja, men hur samhällsstrukturen ser ut, hur kan det påverka vad vi har på oss och vad vi köper?
Jo, men det som ni var inne på nu är väl ett rätt så bra exempel att eftersom det finns olika laddningar, olika typer av kläder, alltså vad ska jag säga, att det finns olika typer av värden i kläderna, så väljer vi också kläder utifrån det här.
Mm.
Så om vi ska gå tillbaka till det här exemplet med kostymen och klänningen, så finns det ju exempelvis frågan om hur mycket hud man vill visa eller hur seriös man kan tillåta sig att vara. Eller oseriös, om man vill säga som så. Jag ska söka kläder här i ord nu. Traditionellt sett i västerländsk modernitet så har ju alltid mannen varit subjektet medan kvinnan har varit objektet. Det har traditionellt sett varit tydligare kvinnligt att vara fåfäng, att vara mån om sitt yttre. Och det har ju syns i klädstilen med att kvinnor ofta har visat hud och ofta har klätt sig figurnära. Medan mannen traditionellt sett har varit påklädd och mer haft kanske ett konstant utseende.
Tycker du att det här håller på att suddas ut eller är det fortfarande så?
Alltså i takt med att samhället har förändrats har också modet förändrats. Feminismen har åtminstone här i Sverige haft ett väldigt genomslag rent politiskt. Och vi ser ju kvinnor mer i maktpositioner och som tydligare opinionsbildare. Samtidigt som vi sen kanske millennieskiftet med David Beckham och hela den metrosex-grejen har sett också att det har blivit möjligt för även män att uttrycka fåfängat intresse för sitt yttre. Så att många olika krafter har ju bidragit till att skapa en mer mångfaldig bild skulle jag säga, eller en mer mångfacetterad bild för hur man kan göra kön på. Och det gäller både för kvinnor och för män. För nu kan ju även män visa dekolletage och ha så här korta shorts på sig på stan utan att för den saken skulle automatiskt klassas som bögar. Medan kvinnor också inte längre enbart ses som objekt utan också kan liksom kan äga, så att säga.
Ja, det tackar vi för.
Det måste ju självklart vara någonting positivt. Men finns det något negativt i det också, att det suddas ut?
Ja, alltså det är klart att det är, att generellt sett det är positivt eftersom det innebär att det finns många fler sätt att uttrycka sig på. Samtidigt får vi inte glömma att nu sa jag att det är feminismen som har spelat stor roll i den här utvecklingen. Men det är också såklart marknads- och ekonomiska krafter som ligger bakom. För att när män också blev fåfänga eller lär sig att det är okej att pimpa och fixa, så blev de också någonstans i större del eller större utsträckning konsumenter i en skönhetsindustri, i en marknadsekonomi och liknande. Och även då män tvingas in i mer normerande idéer om hur man ska se ut för att vara en acceptabel man. Med groomingprodukter och hålla sig i trim och disciplinera kroppen och liknande.
Så
det är lite dubbelt kan jag säga.
Skulle du kunna bena ut vad skillnaden mellan stil och mod är?
Rimligtvis så borde jag det, sen skrivit en avhandling om det. Mitt korta svar är, ja men läs boken. Men om jag ska försöka göra det här på studs, så skulle jag säga som så här. Mode som vi förstår det idag uppstod någon gång i mitten av 1800-talet efter franska revolutionen och under industriella revolutionen. Och det som är utmärkande för mode är just förändring. Att det finns ett marknadsekonomiskt system som där förändringen inte heller liksom sker lite så där hux flux, utan att det finns ett system för det. Tidigare fanns det ju två säsonger. Höst, vinter, vår, sommar. Men nu såklart i den här med postmoderna tiden så är det ju en mycket snabbare förändring. Så, för att summera. Mode, alltså förändring, marknadsekonomi och strukturerat efter säsonger. Medan stil då å andra sidan också ha en förändring men inte lika kopplad till den här marknadsekonomiska strukturen som mode är. Så mode är mer en kapitalistisk produkt, stil fortfarande såklart påverkad av marknadsekonomi och kapitalism, men ändå inte lika säsongsbundet och inte lika kopplat till ett behov av att vara nytt. För mode är ju behovet eller begäret efter det ständigt nya.
Mm.
Finns det modeforskare som säger att mode är kapitalismens favoritbarn, eftersom mode är den produkt som förändras absolut oftast. Om man jämför med exempelvis inredning eller produktdesign eller bilar. Det finns ingen annan produkt som byts ut lika ofta som kläder.
Mm.
Så mode är ju extremt kapitalistiskt, medan stil inte alltid behöver vara det. Utan det kan mer vara det vi har i vår vardag. Eller, ja.
Mm. Och det här har ju du skrivit en bok om.
Ja.
Hur lång tid tog det?
5 år.
Ja, oh, jäklar.
Det är ändå inte jättelång tid för allt det du har kommit fram till.
Tack. Jag blev själv förvånad. Jag presenterade boken för en månad sedan ungefär. Och då, jag tror det blev 234 sidor. Och när jag först fick den i min hand så kände jag så här, ett halvt decenniums arbete och det är 234 sidor. Wow. Det var konstigt. Men nu när det gått några veckor till så kan jag faktiskt ta in att nej, men det är faktiskt 415 fotnoter också.
Ja, just det. Men du, det måste kännas fantastiskt att kunna hålla i det färdiga resultatet.
Det är faktiskt jätteskönt. Under tiden som jag skrivit så har jag hela tiden gått fram och tillbaka i tankeprocesser. Jag har suttit med så här highlightpennor på så här utskrifter och haft väldigt svårt att överblicka det. Men så det känns skönt nu att se att det har blivit en bok med en början, slut och en mitt faktiskt.
Vad heter boken?
Oj, den är på engelska, så håll i den nu. Den börjar med ett citat som är: "This is all fake, this is all plastic, this is me." Sen kom den en underrubrik som är så här: "A study on the interrelations between style, sexuality and gender in contemporary Stockholm."
Snyggt!
Tack.
Det gjorde du bra.
Jag har övat.
Ja.
Du måste ha kommit fram till mycket grejer som du absolut inte hade en aning om från början.
Ja, alltså när man börjar med en sån här studie så vet man ju inte riktigt var man ska landa. Och det är lite poängen också, för att om jag redan från början hade vetat vad jag skulle skriva om eller vad det skulle bli för resultat, så hade jag inte behövt göra boken. Men jag har ju följt, det jag har gjort är att jag har följt 10 individer i Stockholmsområdet under 2 års tid. Just för att se hur, och så har jag använt stil som ett analytiskt redskap för att förstå vad deras klädstiler förmedlar. Och vilken typ av mening som skapas kring dem i det samtida Stockholm. Med ett särskilt fokus på kön och sexualitet.
Mm. Men i Stockholm då? Vad ser du för stilar som råder?
Ja, nu har jag ju följt människor som på olika sätt har mer, vad ska jag säga, konceptuella eller uppseendeväckande stilar.
Okay.
För min första tanke var att jag ville studera stilar som på något sätt bröt mot gängs eller som var så här, som var normbrott. Så jag har varit mycket i så här klubbvärdar och liknande och kollat. Men det har varit rätt så intressant med den ingången just med tanke på Stockholm. För att den gängse bilden av Stockholm är gärna så att det är väldigt monokromt, att det är unisex, att det är mycket denimbaserat, att det är svart och bekvämt och liknande. Men eftersom jag har haft den här lite andra ingången, där det har varit mer, jag menar, vad ska jag säga, konceptuellt och idéstarkt, så har jag sett en delvis annan bild av Stockholm som varit mycket mer teatraliskt, färgglatt och nästan burleskt.
Mm. Det låter härligt tycker jag.
Ja, men det var faktiskt rätt så befriande att få se en annan bild och också kunna bidra till att nyansera den här myten om stockholmarna som de svartklädda, funktionella, unisexa staden.
Mm.
Att det faktiskt finns luckor eller utrymmen där helt andra stilar råder.
Men är det inte alltid så att om man bara letar på rätt ställen så kommer man hitta liksom en motkraft till det som man tror är det som råder?
Jag tror det, och man förstår också det såklart, eftersom ja, men ni vet ju själv hur journalistik funkar. Man har ett antal tecken som man ska fylla en halv sida, och då skriver man såklart om den mest dominerande bilden, för det är det enklaste och det är lite så journalistik funkar. Och då är det också såklart att det är därför som jag har skrivit en sån här avhandling, för att jag har haft ett helt annat forum eller ett helt annat format där jag kan ge utrymme för även andra bilder liksom. För att det ryms inom akademisk forskning.
Mm. Varför tror du att du är den enda doktorn i mode? Varför inte fler det?
Ingen är så duktig.
Tack för att inte jag började säga det själv. Nej, men det kommer ju att komma, men så här är det. Om jag helt kortfattat ska dra det, så är det det att traditionellt sett inom akademin så har man ju under stor del av 1900-talet fokuserat på de stora berättelserna om nationer, om historia och liknande. Och det är inte förrän på 80-talet som man började fokusera på andra delar av liven, eller av livet. Att man började studera, vad ska jag säga, ja, men betydelsen av inredningsarkitektur eller av, ja, men som nu då, eller mat som man har tittat på, eller idrott, eller som i mitt fall mode. Så att det var inte förrän 2006 som Centrum för modevetenskap etablerades, så det var inte förrän då som man kunde egentligen titta på mode inom en egen självständig akademisk disciplin.
Så det är därför det är så pass nytt?
Ja, men precis, för jag var den första doktoranden som anställdes där, och därför så är jag också den första som har blivit klar. Men det finns fler i pipelinen, kan jag säga.
Mm. Känns det kul eller känns det som ett hot?
Nej, men det är ju mina gamla kollegor. Ja. Så att det känns ju jätteroligt. Det är ensamt på toppen, ska du veta.
Ja, jag förstår.
Men det finns ju någon slags negativ aspekt i mode för att det är liksom ytligt och fåfängt.
Mm.
Vad tänker du om det?
Som jag var inne på tidigare så definieras mode av förändring, och det gör ju att det hela tiden måste produceras nytt, så det finns ju ett enormt överskott av varor. Ur ett globalt perspektiv så är det här ett jätteproblem att slita på jordens resurser, och dessutom så har vi nu också en form av global orättvisa där många av västvärldens konsumenter, de modevaror som vi köper subventioneras genom att arbetarna i u-länder inte får rättmätiga löner. Och dessutom att det produceras på väldigt miljöfarliga sätt. Så det finns ju en mörk sida till modesystemet, absolut. Och det är ju en aspekt. Sen en annan är ju att mode har ju traditionellt sett som ett kvinnligt område, eller en kvinnlig domän, eftersom det har förknippats med fåfänga och ytlighet. Och därför har inte heller modet tagits på allvar. Därför har man inte kunnat titta på modet på det här komplexa och mer djupgående sättet förrän nu. Eftersom det som traditionellt sett har sett som kvinnligt också har sett som ointressant. Så det finns ju en kvinnofientlig eller misogyn sida till att modet har tagits på allvar.
Men för dig, är mode positivt mest är mode mest positivt eller negativt?
För mig personligen, så nu har jag ju valt att bli modevetare. Det gjorde jag ju för att jag är superfascinerad av mode och är jätteintresserad av mode. Men det betyder inte att jag skulle säga att mode är vare sig positivt eller negativt. Utan jag skulle säga att mode är extremt fascinerande och en möjlig väg in för att förstå större skeenden i samhället.
Ja. Mm. Men var kommer den fascinationen ifrån? Hur kommer det sig att du började med mode?
Jag har alltid varit intresserad för villkoren för våra liv. Vilka möjligheter har vi för att leva som vi vill eller som vi gör? Vilka hinder finns? Vilka val fattar vi på vilka grunder? Hur kan man förstå livet egentligen? Hur kan man förstå våra behov och våra begränsningar? Jag skulle säga att det är väl för att jag har varit intresserad av människans existens på det mest basala och grundläggande sätt egentligen ursprungligen, och sen så har de tankarna successivt lett in till tankar kring mode, just eftersom jag anser att mode ju är en så bra ingång till att förstå de här frågorna. Du kan ju titta på klass, du kan titta på kön, du kan titta på etnicitet, jättemånga olika aspekter som är extremt centrala för hur vi lever våra liv kan förstå genom att se hur mode och stil fungerar.
Så det är därför?
Det är därför.
Mm. Men du jobbar ju med mode i teorin. Blir du aldrig sugen på att göra något praktiskt? Alltså typ designa eller så?
Vad ska jag säga på det? Jag tror alltid att det är nyttigt att utmana sig själv och testa sånt som man inte har gjort tidigare. Jag skulle inte stänga någon dörr. Nu har jag valt att titta på mode ur teoretiskt perspektivet som jag är bekväm med det. Men jag tror att det är nyttigt att lämna sina trygghetszoner också.
Men det är inget du har längtat efter?
Ingenting jag har längtat efter, men om jag skulle få frågan... Någonting som jag exempelvis har tänkt på är att jag skulle jättegärna omvandla... Nu har jag skrivit en bok och nu vet jag hur texter ser ut. Jag är jätteintresserad av att exempelvis göra om det till en utställning eller liknande. Att göra om bokformatet till något tredimensionellt.
Gud vad häftigt.
Ja, verkligen.
Så något sånt leker jag jättemycket på. Jag vet inte om det är exakt modedesign jag tänker på, men jag är intresserad av de här frågorna. Men det är jag intresserad av utifrån olika perspektiv och i olika format.
Men det finns fler frågor och fler aspekter som du också skulle vilja liksom göra någon liknande avhandling på? Eller är du, känner du att du är nöjd med den du har?
Jag vill nog aldrig skriva en avhandling till resten av mitt liv.
Du har liksom kände inte att så här, du hittade något område som du skulle vilja också lyfta fram och forska mer i?
Alltså jag har haft ett så tråkigt liv under de här 5 åren för att jag har lagt så mycket energi på avhandlingen. Jag flyttade till Stockholm för att skriva den och jag har knappt sett någonting av stan tycker jag, förutom det som var avhandlingsrelaterat. Men det är klart att det finns andra frågor inom fältet som jag är intresserad av.
Du kanske inte just måste skriva en avhandling, du kan ju kanske göra något annat av informationen.
Jag jobbade på ett större varuhus innan jag började inom akademin. Som säljare och då blev jag väldigt intresserad av skönhetsindustrin. För varje dag när jag gick upp till min avdelning så gick jag förbi skönhetsdiskarna. Och jag är så intresserad av hur man säljer abstrakta värden genom den typen av produkter. När du köper exempelvis en doft som är en produkt som du varken kan se eller ta på. Men som du ändå betalar väldigt dyra pengar för. Så köper du in det i en berättelse eller ett narrativ. Och jag är jätteintresserad av att göra någonting av det. Någonting som jag leker med är ju en tanke på att göra... Tänk om du skulle kunna göra en utställning som ju bygger på någonting tredimensionellt om någonting som du varken kan se eller ta på som en doft. Det skulle jag vilja göra, tror jag.
Gud, vad häftigt. Mm. Det måste du göra. Ja. Gud, vad nice. Men du, som jag förstått det så undervisar du också i modeteori.
Mm.
Hur ser en lektion ut då, liksom? jag tycker det låter jättespännande.
Det beror såklart på alltså, vad syftet med lektionen är.
Ja.
Men jag kan ta ett exempel. Det finns ett begrepp som heter modesystemet. Som handlar om att för att mode ska skapas så finns det ett helt system som innehåller olika typer av aktörer som tillsammans måste samverka för att skapa mode. Mode uppstår inte ur tomma intet utan det måste finnas exempelvis en designer, det måste finnas en tidningsredaktör, det måste finnas en inköpare, en stylist, en modefotograf som alla tillsammans samverkar för att producera mode. Så att det sen kan kommuniceras ut till konsumenter som kan köpa det. Och det här finns det många böcker om som studenter kan läsa. Men jag var intresserad av att visa det här rent handfast. Så jag bjöd in en stylist och en modefotograf som hade jobbat mycket tillsammans. Så fick de bara visa sina bilder och fick först fotografen berätta och sen fick stylisten berätta vilka förutsättningar de hade haft. Vilka varit så olika sinsemellan. Och sen visade då hur deras samarbete hade resulterat i olika modebilder. I redaktionella bilder och i kampanjer. För att visa att ja, men det är så här trender skapas och det är så här liksom det kommuniceras ut. Och det är av de här anledningarna.
Gud vad kul det låter.
Ja, men just för att liksom kunna förmedla en praktisk och konkret bild av hur mode kommuniceras och blir till.
Om man vill plugga det här, vad gör man det någonstans?
För tillfället så kan man läsa det där jag kommer ifrån, Center för modevetenskap i Stockholms universitet. De har också nu dragit igång, eller kommer dra igång till hösten vid Lunds universitet modevetenskap. Om man har mer internationellt perspektiv så finns det Parsons i New York. Och nu från och med hösten 12 så tror jag att det också kommer öppna Parsons i Paris.
Okej. Okay.
Men så det är alltså det är en disciplin som håller på att expandera. Även om den började 2006 i Stockholm så ser man nu att den kommer på fler fronter. Jag har också hört att de ska dra igång en utbildning i södra Danmark för de som är sugna på det.
Om man nu vill läsa boken, hur går man tillväga då?
Bra fråga. Det är faktiskt väldigt enkelt. Man går in på Kungliga bibliotekets hemsida, alltså kb.se, och så går man in i deras sökmotor som jag tror heter Libris. Så adressen blir alltså libris.kb.se och där söker man på mitt namn, Filip Arkander, PH, och då kommer den upp som e-bok. Så det är helt gratis och tillgängligt för alla som vill logga in, även utanför Sveriges gränser.
Fick du välja det själv, att det skulle vara så gratis och så?
Nej, jag tror att det är någon statlig överenskommelse med universitetet faktiskt.
Hur bra som helst.
Ja. Verkligen. Ska vi avsluta med att kika på vad du har på dig?
Det kan vi göra. Ska jag berätta själv?
Ja, förklara jättegärna för oss.
Ja, det här är en lite taskig fråga. För att jag tycker bäst om att titta på vad andra har på sig.
Okay.
Men ni har såklart helt rätt i att för att skapa balans och liknande så är det ju såklart bra att också vända på blicken.
Absolut.
Jag var ju inte beredd på detta eftersom detta är en podcast så att jag klätt mig som jag precis brukar och skamligt nog tror jag precis som jag var klädd igår.
Så självkritiskt. Ser jättebra ut.
Tack. Nej, men, och det är också så ironiskt eftersom jag precis har sagt att jag gjort en studie där jag visat att man i Stockholm klär sig färglat och teatraliskt. Och så sitter jag här i mörka kläder, monokromt, väldigt bekvämt. Någon typ av vaxade byxor, svarta gympaskor, en väldigt skön bomullströja och en dubbelknäppt kavaj.
Fast det ser väldigt stylish ut.
Tack för du är snäll.
Jätteroligt att du kom hit idag.
Jättekul att jag fick komma hit. Tack, tack.
Tack så jättemycket.
Nu har vi pratat med en doktor i mode.
Och han var så jäkla kunnig. Och det var så häftigt att se hur engagerad han var.
Alltså, doktor i mode, alltså doktor som är liksom så här jobbet av jobben och så doktor är det doktor mode. I mode. Det är så jäkla
världens
bra.
Enda också. Det är
men
ganska
det är
sjukt.
Ännu sjukare.
Mm. Och han är ung också.
Ja.
Ja, det var kul.
Ja, men det känns så löjligt att ens prata om någonting om mode efter att han har suttit här och liksom laid down the facts.
Alltså
men
nu har vi inget mer att säga.
Nej, men han liksom satt oss på plats på något sätt.
Mm.
Det var verkligen så här är det. Det här måste ni tänka på. Så här är modvärlden. Och jag lämnas med liksom massa frågetecken och bara, jäklar vad det finns mycket att ta reda på om man är intresserad av modevärlden som bransch och liksom vad den
gör. Ja, jag blir sugen att plugga modevetenskap efter det här.
Ja, men verkligen åtminstone någon liten kurs. Vi borde kolla upp det.
Verkligen. Så det rekommenderar vi.
Mm.
Men annars så ska vi kanske säga adjö och goodbye.
Ja, programmet rullar på. Vi hör oss snart igen.
Nästa lördag klockan 14 så är vi tillbaka.
Ja.
Då får ni lyssna. Det här är Flora Wiström.
Elin Östman.
Puss och kram.
Hej då.
Programmet Vad har du på dig? Produceras av Tonic Produktion. Redaktör var Staffan Schreiter. Producent Henrik Insulander. Och programledare Elin Östman och Flora Wiström.